har det varit en stor korruptionsskandal på Arpsund.
Birgitta Ed och Ulf Kristersson har ordnat fest.
Men vad säger Vikanders testamente egentligen?
Det här är politiken med Henry Thorhammar var det, Maggie Strömberg och den sista Torbjörn Nilsson. Så är det.
Det var så många färgstarka citat i tidningarna förra veckan när det talades om hur statsministern använder Harpsund.
Mm-hmm.
I Aftonbladets artikel om att dotterns studentförening hade haft kick-off där säger Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Ofta en färgstark citatmaskin.
Ja, får man säga.
Vi är verkligen i gränslandet här. Och hur långt kan man sträcka ut det? Kanske hans nästkusins brylling också behöver en festlokal. Han var upprörd över hur Harpsund används.
Ja, jag är lite upprörd för att sticka in det.
Mm.
För här blandar väl den gode professorn två olika slags släktbegrepp.
Mm.
Man kan väl inte både säga nästkusin och brylling.
Nej, syssling och brylling är väl i samma familj.
Exakt, då borde det ju vara sysslings brylling.
Mm.
Eller nästkusins nästkusin.
Mm.
Ja, det här är sånt men, som jag som har mormonsläkt bryr mig om, men ni kan fortsätta.
Bo Rothstein, också han professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger: det kinesiska ordspråket stämmer, fisken ruttnar från huvudet. Folk tänker att om man inte kan lita på de politiska ledarna att upprätthålla den här typen av distinktion, då kan man inte lita på människor i allmänhet. Och det här var då i Svenska Dagbladets artikel om att Kristerssons svägerska hade haft sin 70-årsfest på Harpsund.
Mm.
Det här blev ju sedan en gigantisk debatt under höstlovsveckan.
Ja. Yeah.
För det kom ju också efter liksom, uppgifterna från Dagens Nyheter att sagerska hade också använts utav, utav Birgitta Ed som en del i styrelsen för Europaskolan, så hade hon bjudit in alumniträff och då skulle också en av de för detta eleverna, Johan Stewart, också mer känd som statsministerns statssekreterare, vara med.
Mm.
Och det här...
Han får väl i för sig vara på sagerska.
Det får väl Birgitta också.
Sant.
Ja, utan det var väl kanske just så här, var det här lämpligt? Är det här liksom ett rimligt sätt att använda statsministerns liksom tilldelade ämbetsbostad?
Var Blå hallen bokad?
Kunde man ha använt något annat ställe? Så det fanns liksom det magiska antalet tre, utav tre företeelser.
Du lägger ihop Maggis två artiklar med sagerska artikeln och tre är då en stor sak.
I journalistkretsar så är det så.
Tre är en trend.
Ja, det fanns ju en annan trend som en moderat man tyckte sig ha sett, och det var ju Mikael Odenberg som just gav sig på vilken expert som användes, att det var den här
Olle Lundin.
Ja, precis. Och det gjorde han redan efter liksom reaktionerna på Birgitta Ed-träffen i sagerska, så var han så här typ: ni får sluta trötta medier och bara ringa till den här citatmaskinen.
Men blev inte det här också väldigt stort för hur statsrådsberedningen och Birgitta Ed själva agerade efter att Aftonbladet artikeln om student kickoffen hade publicerats?
Jo, men Birgitta Ed skrev ju ett långt Facebook-inlägg om att hon var stolt över hur de som statsministerpar har öppnat upp Harpsund.
Mm-hmm.
Det har de ju även gjort med sagerska, håller många fler tillställningar där. Har ju pratats mycket om minglen där, Pride-minglet bland annat som du var på, Henrik.
Mm-hmm.
Och i sagerska har de ju öppnat upp, för de bjöd ju in tidigare statsministrar och de har ju bjudit in folk i trakten och skolklasser har fått komma dit. Harpsund menar jag, förlåt.
Mm.
Och då skrev hon om det, men också om hur Aftonbladet har jagat deras ungdomar, som jag tror hon brukar kalla dem.
Vad betyder jaga för Birgitta Ed?
Ja, det var väl det här som blev stora bråket, för då kom Ulf Kristerssons pressekreterare, vice biträdande presschef Hanna Strömberg, och det blev sociala medierbråk mellan grävchefen på Aftonbladet, Jonathan Jeppsson, och Hanna Strömberg.
Som ringfight då?
Eftersom Aftonbladet menar att de inte har sökt barnen, men pratat med olika deltagare på festen.
Just det. Ja, hur ska man annars få reda på saker här i livet?
Ställningskrig blev det hur som helst. Frågan, är detta dåligt för Ulf Kristersson eller vinner han på detta?
Min första tanke var så här att om det är en jobbig story det här, ska man inte liksom bjuda på ett rejält bråk istället? Det här kändes nästan lite så här trumpianskt, att så här, istället för att ha fokus på liksom studentfesten, så blir det nu så här det stora bråket, liksom arga människor som tjafsar om en annan grej, så går man vidare det, någonstans.
Och då, liksom, du vill ha ett större bråk?
Nej, men att det var en sorts liksom distraktionstanke, lite ifrån det här som Trumps Bannon alltid brukar säga, att så här, fyll på med skit, att på något sätt så här, media är en institutionell liksom fiende till vårt stora politiska projekt. Vi måste se till att de är distraherade. Om allmänheten inte kan koncentrera sig på en sak, så kan vi lättare få igenom vår agenda, för media kommer alltid motarbeta oss.
Men det var ju Aftonbladet som avslöjade, eller hur menar du? Alltså att själva, att presssekreteraren,
att bråket skällde, var en del. Ja, precis. Ja. Det kanske är svårare att leda bevis i efterhand, att det verkligen var en supergenomtänkt strategi, eller väl det som folk bråkar om.
Jag uppfattar ändå att det fanns en, alltså det, man hörde ju talas om att det här var på gång redan på moderatstämman i Västerås, och då jag uppfattade det som att det fanns en upprördhet då
från moderaternas sida.
Ja. Ja. Att man tyckte att det var, att det Aftonbladet höll på med var oetiskt.
Man kan ju också tycka att det här statsministerparet, de har ju ett annat boende, eller minst ett annat boende.
De har sitt hus i Strängnäs,
ja. Ja.
Men inte det stora.
Som vi har talat om i den här podden. Och där bjuder de ju uppenbarligen in, kan de ju uppenbarligen bjuda in partiledare. Så varför kan de inte bjuda in en studentkickoff?
Men varför får de inte välja själva vart de bjuder in folk?
Bra motfråga.
Medans... För det var ju också alltså presschef, biträdande presschefens försvar var ju så här, ni kan ju inte hitta att det har begåtts ett formellt fel här, varför publicerar ni då?
Ja, har det begåtts ett formellt fel? Det är ju den stora frågan. Jag har ägnat mig åt att försöka ta reda på det. Men jag saknar ett dokument. Jag har inte lyckats hitta det någonstans. Alltså Vikanders testamente. Så den lyssnare där ute som kan leverera Vikanders testamente till mig kommer få ett varmt tack, för det är ju relevant här.
Berätta.
1949 så skrev Vikander, känd som korkbaron, företagare i korkverksamhet, han som då ägde Harpsund, ett testamente. I det så hade han kommit fram till att han skulle skänka det här säteriet till staten, eller rätt sagt till statsministern, den som råkar vara statsminister vid sin död. Och sen 1953, eller det var nog kanske förresten i december 52, någon gång där vid årsskiftet 52-53, så stannar Vikanders hjärta på en gata i Lissabon och han faller död ner, och då offentliggörs hans testamente. Och där står det ju då att staten eller statsministern ska få det här. Men redan här så blir det ju då en diskussion. Vad ska Harpsund egentligen användas till? Och det är väl det som har varit under hela den här Hanna Strömberg bråkar med en chef på Aftonbladet-debatten. Nämligen, är Harpsund primärt en rekreationsbostad för statsministern och hans familj? Eller är det primärt en representationsbostad för statsministern i officiella sammanhang av olika slag?
När den här Vikander dog och Harpsund hamnade i statsministerns händer, då var det Tage Erlander som var statsminister.
Ja, och det går inte så fort här.
Nej,
nej, för nu tillstår ju alltså i januari 1953 problem nummer ett. Tage Erlander vill absolut inte ha det här,
för han är så sossig, han tycker det känns obekvämt med tjänstefolk.
Men djupast sitter oviljan att byta den livsstil som jag vant mig vid och som jag i stort sett trivs ganska bra med. Om det finns några delar som jag inte gillar, går mitt ogillande ut över just sådana ting som symboliseras i Harpsund. Att för sin egen bekvämlighet skulle utnyttja människor och föremål. Han tillstår så småningom i den här dagboksnoteringen som kommer från januari 53 att jag vill ha utrymme omkring mig, tyst och en bra säng att sova i. Så långt är jag överklassig. Men att ha en lyxbostad som skapats in i minsta detalj av en annan person, det roar inte mig. Så
hade han gillat det bättre om man hade rivit hela det här gamla säteriet och byggt liksom en enkel funkislänga?
Alltså, vid den här tiden så bodde ju familjen Nylander i vad jag tror var en två eller tre i en hyresbostad i Bromma. Så Aina Nylander, när hon får höra om det här, så säger hon: vad bra, då kan vi ju äntligen representera på ett vettigt sätt och du behöver inte så här leta lediga bord på Stockholms krogar när det kommer någon minister från något annat land. Och det skapar ju problem i familjen Nylander. Och sen är det då problem i regeringen, för Nylander är inte själv om att inte vilja ta emot det här. Det tycker inte heller Sträng om, för han tycker att det är en nådegåva från finansen. Medans,
någon sorts form av korruption.
Ja, exakt. Medans Per Edvin Sköld som är finansminister tycker att det här är asbra.
Vad var Sträng då?
Sträng var väl vid den tiden, var är vi, 53? Då kan han ha varit socialminister kanske.
Mm. Förlåt.
Han hade ett antal olika poster.
Vi tänker ju ofta på Sträng som finansminister.
Ja, precis.
Det, ja, det var därför jag reagerade.
Men här är det Per Edvin Sköld. Galten kallad av Jan O. Karlsson en gång, som var finansminister. Och bestämde det mesta i regeringen, om man får tro Tage Erlanders dagboksanteckningar från samma år. Alltså en väldigt högljudd och formstark person.
Sin tids Ebba Busch.
Lite senare i april så skriver Lander så här. Och nu är det stickspår, men bara för att ni ska få höra detta om Sköld. Harpsunds idiotin ledde i tisdags till en upprörd debatt mellan mig och Sköld vid lunchen. Om man nu kan kalla det för debatt när den ena parten aldrig får tillfälle att säga en hel mening.
Okej, det här var ju, det var värre, för att Hanna Strömberg och Jonathan Jeppsson, de utbytte ju ändå åsikter. Tänk vad Erlander hade längtat efter Twitter eller X.
Ja, men okej. Grejen är att för att de till slut ska kunna ta emot det här, så sätts det igång en liksom propositionsprocess, för riksdagen ska säga ja till det. Och här händer det saker med vad ska Harpsund egentligen användas till. I testamentet, som jag då inte har läst i sin helhet, det är mitt problem här i undersökningen, så står det så här: här kan statsministern njuta av välbehövlig rekreation.
Det står alltså först.
Ja, det står först. Och hava tillfälle att som gäster mottaga sina regeringskollegor och andra in- och utländska personer. Mm. Det är ganska tydligt, kan man tycka, att det här är frågan om en rekreationsbostad då. Och rimligen så får en statsminister och hans familj, det är ett sommarboende, ett fritidshus, ganska stort. Och det får de rimligen väl då göra vad de vill med under tiden.
Får jag bara lägga in nu när du ändå läst citerade det där, att Ulf Kristersson citerade ju det där i sitt Almedalstal 2023. Jag vet inte om ni minns det, men han inledde ju sitt Almedalstal om att prata om Harpsund, vilket en del moderater tyckte var lite jobbigt, eftersom det fanns då den här bilden av att Ulf Kristersson verkligen älskade statsministerskapet och de liksom förmåner som kom med det, på ett sätt som man inte liksom tyckte var jättesnyggt utåt. Men just ordet välbehövlig finns inte med i Ulf Kristerssons tal. Han verkar ha strukit det och citerar liksom resten av meningen finns kvar när han berättar vad Harpsund är.
Han vill inte verka lat.
Sättet som då det här så småningom förändras är ju att Sköld, som tycker att staten inte kan säga nej för det första och för det andra verkligen borde ta en stor fin gård om man får den till staten. Vi är ändå socialdemokrater och vill att staten ska äga saker och växa. Han hittar på att man kan vidga syftet med vad Harpsund ska användas till. Och det gör han då utifrån den här Erlanderska motviljan. Erlander är ju verkligen inte Kristersson här. Så får man väl ändå konstatera. Utan Erlander tycker ju att jag ska inte ha något jävla herrgårdsliv. Och det kommer inte se bra ut. Jag tycker inte om det. Det är hemskt. Okej. Utan Sköld kommer till slut på efter mycket om och men. Det tar flera månader de pratar om det här i regeringen vid massa tillfällen. Så kommer Sköld på tillägget att om man istället börja använda begreppet hedersbostad. Det är ett begrepp som jag tror inte finns i testamentet, men som dyker upp i propositionen. Det kan ju betyda lite vad som helst, eller hur? Och så lägger han till att statsministern kan upplåta egendomen till begagnande av regering, riksdag, administration och sammanslutningar för konferenser och sammanträden. Alltså i propositionen, Kunglig Majestäts proposition 1953-174, så vidgas plötsligt begreppet för vad Harpsund ska användas till.
Alltså mer en allmän konferensanläggning.
Ja, det här ska då vara mer till statlig verksamhet, till administrationen, till det offentliga. Alltså det offentligas del av Harpsund blir större. För att Elander ska kunna tacka ja, eftersom Sköld tycker att staten ska acceptera gåvan. I propositionen i övrigt, den består ju mest av utredningar om gården bär sig eller inte. Predin Sköld hade ju varit jordbruksminister innan. Det är en väldigt fin, lång redogörelse för det. 300 hektar jordmark, 1000 hektar skog. De går igenom hur många kor det är, hur mycket skörd den har gett de senaste åren. Svårt att bedöma också för att det har varit mycket snö den här vintern 53, så man inte riktigt kunnat kolla jordkvaliteter.
Det var grisen i säcken. Vad skulle man ta emot?
Det finns också ganska intressanta remissvar. Domänverket till exempel, de anser att utredningen har överskattat hur mycket intäkter skogsverksamheten kommer ge. Alltså 1000 hektar skog, Henrik, det är mycket.
Ja.
Det vet Maggie, men bara så du vet, 1000 hektar, alltså, det vill du ha.
Det är Småland.
Nej, det har man inte i Småland. Det är nästan ingen som har i Småland.
Men det är som Israel ungefär, i storlek. Nej, jag skojar, jag har ingen aning.
Nej, men 1000 hektar, vet du. Då får du skjuta flera vuxna älgar. Per år, säkert.
I'm starting to like the sound of that.
Trots att det är så snål tilldelning nu för tiden. Okej. Ja, Domänverket tycker i alla fall att man kommer inte känna riktigt lika mycket på skogen. Och då blir det problem med hela bärighetskalkylen. Så det är mycket med det där. Och sen har faktiskt Nordiska museet också en idé om hur man kan lösa finansieringen. För de ser ju att det här kommer ju statsministern inte använda så ofta. Så när han inte är där och rekreerar sig eller har konferens,
så hyr vi ut det som festlokal.
Nej, inte Nordiska museet.
Nej.
Det finns ju jättemycket fin konst där som är samlad.
Ja.
Så de tänker sig att man ska ta entré för att allmänheten ska komma dit och titta. Och att man på så vis får in intäkter så att man kan gå plus minus noll i den här
dessa kassakor, museer, absolut.
Sköld tror jag, fast han inte riktigt skriver sig på personen, accepterar att det här kanske inte går jämnt ut, men att vi ska ha det ändå. Det måste renoveras på lite olika sätt och sådär. Ja, så med det där tillägget så tar man och accepterar Harpsund. Och då har ju plötsligt betydelsen av vad Harpsund ska användas till förskjutits lite. Det är inte en rekreationsbostad där man ska träffa in- och utländska personer, utan det här kan vara en konferenslokal för kulturdepartementet. Det är vad propositionen säger. Och sen kommer då praxis. Hur har det här använts? Och där har ju så att säga pajerna kastats de senaste veckorna.
Björn Rosengren har gift sig.
Just det.
Göran Persson har gift sig.
Just det.
Jag var en gång på Harpsund och intervjuade Stefan Löfven när han precis skulle avgå.
Var det privat?
Det var för Svenska Dagbladet. Och då, men det var bara jag som var där. Alltså vanligtvis man är där som journalist, så vallas man ju med massa på liksom, finansministerns vad heter det? Budget. Det är inte budgetpresentationen, men det är
ekonomiska läget. Ja. När budgeten är färdigförhandlad och de ska äta kräftor får journalisterna komma dit och få en liten dragning.
Och då brukar man ju liksom inte förröra sig så fritt, men jag fick röra mig ganska fritt, eller jag blev liksom runtvisad ganska mycket. Men då berättade också Stefan Löfven om hur mycket Ullas barnbarn tyckte om att vara där.
Mm.
Och de tyckte väldigt mycket om att vara där. Och han berättade att barnbarnen älskade när han hoppade bomben från bryggan och så. Och sen så hade det precis då smält någon stor bomb i något land. Och, så att det blev lite, han fick liksom, det blev osmakligt. Så han tog tillbaka det lite, det blev stel stämning.
Kan ni se Stefan Löfven framför er göra bomben i Harpsund?
Verkligen.
Ja, men han la aldrig ut på Instagram, tror jag.
Som Gunnar Strömmer gjorde.
Nej, det var väl livs kvällstidningarna som var där och fotade när de skulle ta sin borgarmärket regeringen. Men, nej, men många har använt Harpsund.
Ja, förslag. Nu när de har gjort sin borgartävling, ska de inte göra ett mästerskap i bomben? Bjuda in Löfven, kanske Kolle, kanske några sossar till, och så får de ställa upp mot justitieministern i en sån utslagningstävling.
Nu är vi inne på hot och hat mot politiker.
Ja, jag känner det här. För jag tror att det är mer teknik än bara... Det känns som du är ute... Du pratar om det här, 1000 hektaren. För det är allting volym.
Nej,
men det är, jag tror man kan göra mycket med en liten skog, så att
här
säga.
Här talar jag inte om volym, utan förmåga. Okay. Tror jag. Teknisk förmåga.
Ja.
Ja. Och Stefan Löfven har ju uppenbarligen tränat.
Verkligen. Ja. Förlåt, det andra, jag fick ett mail om, och det här var verkligen en förfrågan, så det här kan verkligen vara gräns till förtal. Men det var bara en förfrågan. Jag har ett vagt minne av att Ingvars dotter hade någon sorts liksom efter bröllopsfest där. Men det har inte jag hittat.
Handbolls-Ingela.
Kanske.
Så eller om det var Pia hon heter, det är ju två döttrar. Ja, en av döttrarna gifte sig på Harpsund. Till exempel. Och det gjorde ju också i familjen Elander. Så hade ju båda sönerna i bröllopsmiddagar där. Och Aina hade ju sina gamla studentkompisar på kickoff. Eller som det hette på den tiden, mottagning. Så här spelar man väl jämt. Där får man väl säga att pajerna så att säga inte landar väl ut för dem som vill kritisera Ulf Kristersson nu. En rolig detalj.
Ja.
Alltså Ingvar Carlssons dotter, vem utav dem det nu var, hon gifte sig ju på hösten 1991, som jag förstår saken. Eller hade i alla fall sin mottagning då. På hösten.
Kommer det verkligen vara roligt det här du säger?
Var inte Ingvar Carlsson
statsminister?
Nej. Vem var statsminister i Sverige på
Carl
hösten?
Bildt.
Ja, men du, men han hade väl tillåtelse att i liksom en transition ha några extra månader?
Nej, i testamentet, som jag då inte har fått läsa i sin helhet, till min sorg fortfarande, så står det att man som statsminister får ta över Harpsund 2 månader efter att man har tillträtt som statsminister. Så den gamla, i alla fall på den tiden, jag vet inte om den här regeln följs längre, men på den tiden så disponerade då Bildt fortfarande, eller förlåt, Carlsson fortfarande Harpsund 2 månader.
Ånade fest, trots att han inte ens var statsminister.
Exakt, men han vet passade du på.
Men när Ulf Kristersson var nytillträdd som statsminister, så fick jag ju resa med honom till Riga och ett JEF-möte. Och då pratade han väldigt mycket om Harpsund och att han hade jagat där. Mm. Då hade han inte varit statsminister särskilt länge. Det här var i december 22. Och då berättade han att han hade smsat Göran Persson därifrån.
Just det.
Och han sa, Göran Persson har ganska få likheter, men jag tror det är vi två som har lättast att fullt ut förstå vidden av Harpsund. Det är den absolut vackraste delen av hela Sörmland. Jag smsade honom faktiskt en bild från biblioteket här om veckan.
Men har det här att göra med att de är sörmlänningar? Båda två. Mm. Så att det är liksom en del av en lokal kontext.
Men det är ju också otroligt vackert. Alltså det är så, alltså en perfekt klippt gräsmatta. Ett jättefint gammalt växthus med vindruvsklasar. De har liksom, när jag var där hade de sådana här, vad heter de, rosenskära som var liksom 2 meter höga. Den jättevackra sjön, ekorna, bastun som sägs
att byggs
för att Kekkonen skulle basta där. Alltså även, jag var inne och tittade i något litet gästrum som var liksom inrätt med så här, märkta måsmattor och jättefin svensk tenn. Alltså, nej men det är så fint. Jag råkade också spilla kaffe på duken.
Vet ni vad Vera gjorde när Khrushchev kom?
Vera vem?
Vera, alltså Vikanders änka. Vikanders änka, hon fick ju i testamentet då bo kvar i ett annat hus under hela sin levnad, och hon levde till 1977. Vera var född i Ryssland men flydde revolutionen. Hon var alltså Vikander, korkbaronen, träffade henne när hon gjorde akrobatik på en flygplansvinge under en flyguppvisning i Moskva. Då såg han henne och blev så förälskad och kär så att han bara förföljde henne. Och hon var nog för, men hon var redan gift. Så hennes föräldrar skickade henne på någon slags Svarta havet tour för att hon skulle komma undan den här galne svensken. Men han följde efter. Och hon skilde sig och valde honom. Och så flyttade de till Odessa, där han sålde ännu mer kork. Och sen flyttade de då till Harpsund. Och så fick hon, när han dog, en undantagsstuga. Och sen skulle då Elander ta emot kommunisternas store ledare Khrushchev i ekan. Och den bilden är välkänd.
Jättevälkänd.
Men inte lika välkänt är att Vera ska då ha stått uppe på en höjd vid sin undantagsstuga och hyttet med näven mot kommunisten. Som då en motståndshandling från revolutionens förlorade dagar. Det är en fin bild av Harpsund tycker jag. Det ser man inte Birgitte Ed framför sig göra. Eller?
Det tycker jag absolut man ser Birgitte Ed framför sig. Men,
hon har samma slags riv kanske.
En anledning till att detta blir stort är ju att det finns någon slags... Alltså nu tar jag oss till nutid.
Okej.
Men det är ju att det finns någon slags... vänstern har ju väldigt effektivt fäst någon slags liksom, korruptionsbild på Ulf Kristersson. Där man till exempel så tas ju den här lägenhetsaffären där han fick en hyresrätt av Ersta diakoni alltid upp som ett problem. Trots att det där utreddes av åklagare, utredningen lades ner, han friades helt, så fortsätter det ju liksom att användas mot honom. Mm. Och det är ju det som också... Ja, det finns ju något effektivt i det.
Undertonen, absolut. Jag ska säga att det, spontant när jag pratade om det här med någon som absolut röstar vänster var så här, kopplat på direkten när vi bara pratade om Harpsund, att så här, ja, det är sån han är. Han är en sån som liksom vill ta fördelar och respektera, liksom ska sko sig på andra på något sätt. Och det är den
har
bilden.
De fel då?
Nej, men alltså,
i sak
att, eller vill han verkligen sko sig på andra? Det här jag undrar så här, att måste vi tillbaka till den här liksom Ersta diakonifrågan och reda ut i botten vad det här var, det
borde
fel
Johan Stewart låtit Ulf Kristersson ta de där frågorna från en bil eller vad det var för SVT-program som fanns på den tiden.
När jag kollade på detta igår och kollade hur vi hade rapporterat om det då, när det där var en stor grej, vilket alltså var 2008, när vår kollega Fredrik Mellgren skrev om det här. Och då ställde ju Kristersson upp på lång intervju och pratade om detta och förklarade liksom att det fanns ingen... Alltså saken var ju att det skulle finnas någon slags jävsituation för att Ersta diakoni hade avtal med Stockholms stad där Ulf Kristersson var borgarråd. Och det var det som sen utreddes och... där han friades från de misstankarna.
Mm. Ja, för saken har ju varit så här att han tog någonting som skulle varit till fattiga kvinnors förmån.
Ja, och då är det så att de hade, det de sysslade med var att hyra ut lägenheter till kvinnor, utsatta kvinnor. Men också för anställda eller elever eller andra. Och det här var ju en väldigt stor lägenhet som jag tror kanske inte användes för utsatta kvinnor i första hand. Den var liksom,
ska de inte få så stora
lägenheter? Den hade stått tom i flera år. Den hade stått tom. Mm. Ja. Men ja.
Ja, okej, jag ändrar mig då från min fråga, stämmer inte i sak, till har Ulf Kristersson och människor runt omkring honom agerat på ett sätt som har liksom minskat den här bilden sen den här händelsen och framåt?
Om man inte vill att folk ska liksom...
Är det en ledande fråga? Ja.
Lite.
Prata om hur använder Ulf Kristersson olika offentliga husboningar, då har det väl varit illa kanske att liksom hålla i det här genom då också pressstabens agerande, att frågan lever vidare. Det kanske varit bättre att bara liksom släppa den på ett sätt. Men å andra sidan, när vi pratar om så här rekreation, jag tänker att vissa kanske känner så här, rekreation, nej men vet du vad, det är bara den närmsta familjen, det är att spela lite krocket eller liksom,
det gjorde Landerö, mycket krocket,
bada bomben och sånt där. Men det är inte här också någonting med liksom Kristersson Edsk känsla för att liksom det sociala är en väldigt viktig del, att de här är, jag gjorde en liknelse med de här vanliga schimpanserna och dvärgschimpanserna, bonoboaper. Vanliga schimpanser, de använder våld, dödar för att lösa konflikter. Bonoboaper, dvärgschimpanser, de samlagar, de ligger i massa olika konstellationer,
ja, vilket är paret Kristersson
Edman. Då har du krigaren, du har älskaren och sen har du det tredje paret, minglaren. Det är deras impuls. Ja,
du menar att de är en tredje sorts apor?
Ja, som liksom, så fort de tänker ett problem. Det är problem i tider, vad gör vi? Vi bjuder in till samkväm. Kom Jimmy, kom Simona. Det är liksom, de får energi. Det är som folk blir dränerade av. Ha bjudningar, ha mingel, släppa in människor. För de är det så här, det här är sättet som vi lever, som vi
ja, men det är ju så de alltid har. Det är ju så de alltid har jobbat. Det som är väl lite klurigt för Ulf Kristersson nu, och som kanske är anledningen till att hans pressstab reagerar som den gör, det är ju att det finns liksom det lever någon slags effektiv bild av att han är en person som liksom njuter av sina förmåner, att det finns en känsla av så här sammanblandning mellan liksom Birgitta Eds konsultverksamhet och prästerskap, och sen är hon med på olika utlandsresor, och sen ordnar hon middagar och så sitter hon i någon styrelse, alltså att det här liksom sättet som de har levt i, det väldigt liksom
kläggiga
öppenheten mellan liksom politiken och konsultandet och hennes egen liksom nya verksamhet som hon håller på att bygga upp. Att då kanske man, jag vet inte, det kanske inte så liksom, det kanske inte politisk fingertoppskänsla att lägga ut de där bilderna i alla fall.
Är det, men jag tänkte ändå säga att det på något sätt hjälper deras sak, att om de skäms inte för det, är inte någonting de försöker dölja, utan de visar glatt upp på lite olika sociala medier att det här händer hela tiden.
Vet ni vad jag tror de borde visa upp? Vikanders testamente. För det, du, om det är nu som ni båda säger att man kanske inte borde köra på, om, som Maggie säger, med fullt blås om det som människor förknippar en med är den här gamla lägenheten och möjligtvis någon strid i Lycksele, och att man liksom bär det bagaget med sig jämt. Det kanske man inte borde. Men om det som du säger, att de är en att Ulf Kristersson och möjligen också då Birgitta Ed är en tredje sorts apor som lever för att socialisera sig, och då är ju det deras reaktion.
Ja.
Och då uppfyller de ju på alla sätt och vis Vikanders testamente om att när de använder detta som rekreationsbostad.
Men jag är osäker på om just så här, alltså hur folk röstar, hur folk uppfattar det. Jag vet inte om de utgår från testamentet, alltså.
Nej,
den allmänna känslan i samhället. Jag tror liksom det är det som blir lite problemet när man pratar om
de får
rätt
väl lägga
och fel,
upp
att det kanske inte handlar om det.
Då.
Testamentet.
Ja.
De kanske
är det inte
kan
TikTok-material?
Liten...
Ge det till kineserna, absolut. Gör det, gör det.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.